James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podd som innehåller skildringar som kan upplevas som otäcka. juni 1983, Alaska. Cindy Paulson, 17 år, letar kunder vid ett gathörn. Plötsligt närmar sig en liten och nervös man som verkar ha problem med talet. $200 vill Cindy ha för att utföra en sexuell tjänst på mannen. Mannen nickar och de hoppar in i hans bil. Väl inne i bilen riktar mannen en pistol mot hennes huvud och sätter handbojor runt hennes handleder. Han kör sedan iväg med Cindy till en liten stuga och tvingar ner henne i en källare. Naken binds Cindy fast runt en pelare och våldtas ett flertal gånger. Därefter klär mannen på henne kläderna och kör henne till flygplatsen. Vi ska ut på en liten resa i mitt flygplan, du och jag, säger han. Därefter berättar han om sin jaktstuga uppe i bergen som han för nöjets skull brukar ta med flickor till. Väl vid flygplatsen ser Cindy sin chans att fly. Hon öppnar bildörren och hoppar ut. Hon springer för sitt liv. Och bakom sig hör hon mannens skrik. Stanna din slyna, stanna, eller så dödar jag dig. Du lyssnar på Makabra mord. Det här podcastavsnittet är skrivet av Lisa Törnlöf. Det här är berättelsen om seriemördaren Robert Hansen, som under 70- och 80-talet mördade sina offer likt en jakt på vilda djur. Den 15 februari år 1939 i Estherville, Idaho, föds Robert Hansen. Under hans uppväxt beskrivs han som en ensam, mager och blyg pojke som stammar. Dessutom beskriver Robert sitt ansikte som en enda stor finne då han lider av akne. Robert har också en svår relation med sin dominanta danska far. Han är inte heller speciellt populär i skolan och hans kvinnohat växer i samband med att flickor inte vill ha med honom att göra. Han börjar fantisera om olika sätt att hämnas på. Senare kommenterar Robert denna period i sitt liv, översatt till svenska. Om jag tittar tillbaka på mitt liv var jag det man skulle kunna kalla frustrerad. Jag såg ju alla mina kompisar fick flickvänner och dejtade. Och jag hade en stark längtan att få göra samma sak. Robert finner tillflykt i jakten och han börjar bli allt mer intresserad av denna typ av tidsfördriv. Vid 21 års ålder gifte sig Robert med en yngre kvinna som han ett år senare separerar med i samband med att han arresteras. Han anklagas för att ha bränt upp ett bussgarage, vilket han får 20 månaders fängelse för. Under hans fängelsevistelse diagnostiseras han med bipolär syndrom och schizofreni. Psykiatriken som ställer diagnosen konstaterar att Robert har en extremt underutvecklad personlighet. Dessutom kommer han underfund med att Robert har en besatthet av att hämnas. Under de kommande åren åker Robert in och ut ur fängelse för ett antal småstölder. Vid 28 års ålder flyttar han till Alaska, långt bort från de smärtsamma minnena från sin barndom. Han blir snabbt omtyckt i det nya grannskapet och slår flera lokala jaktrekord. Dessutom börjar Robert ha flyglektioner och inom kort köper han sitt egna flygplan. Dock får han aldrig någon flyglicens. När Robert är 33 år gammal, år 1972, döms han för 2 stycken överfall och för det spenderar han 6 månader i fängelset. Ett par år efter döms han till 5 års fängelse samt psykiatrisk vård i samband med en stöld. Däremot förkortas Roberts straff från 5 år till 1 år då Alaskas domstol anser att hans straff var för hårt. Då stannar vi upp där lite. Vi spolar fram ett par år till kidnappningen av Cindy Paulson som ni fick höra om i början av avsnittet. Vad hände egentligen med Cindy? Och lyckades hon fly? I samband med Cindys flykt lyckas hon få stopp på en lastbilschaufför som för henne till säkerhet. Efter att ha samtalat med polisen vill polisen undersöka Cindy. Och undersökningen avslöjar att Cindys kropp är full med blåmärken. I både hennes underliv, runt hennes nacke och handleder, vilket stärker hennes påstående gällande kidnappningen. Cindy beskriver även gärningsmannen, hans bil och flygplan för polisen. Och det tar inte lång tid innan de anhåller 44-årige Robert Hansen. Robert är samarbetsvillig och går med på att polisen genomsöker hans hus, bil och flygplan. 2 av Roberts vänner bekräftar senare Roberts påstådda alibi och polisen finner inga starka bevis som kan koppla Robert till övergreppet på Cindy. Därför släpper polisen Robert fri. Men i takt med att polisen börjar hitta allt fler döda kvinnokroppar med en bakgrund som liknar Cindys inser polisen allvaret. Den första kroppen upptäcks år 1980 av en byggnadsarbetare. Kroppen var ytligt begravd och i ett sånt dåligt skick att den inte kunde identifieras. Samma år upptäcker polisen ytterligare en kropp i närområdet i samma skick som den tidigare kvinnokroppen som de hittat. Offret identifieras som den lokala exotiska dansaren Joan Messina. Två år senare, år 1982, hittar en jägare ännu en kvinnokropp. Denna gång vid strandkanten, längs en flod. Kroppen identifieras som återigen en exotisk dansare, Sherry Morrow, som hade rapporterat saknad i över 1 år. Obduktionen av Sherry visar att hon skjutits i ryggen 3 gånger med ett jaktgevär. De finner inga tecken på skotthål i Sherrys kläder, vilket stödjer teorin att hon har avrättats naken. År 1983, 3 månader efter våldtäkten och kidnappningen av Cindy Paulson, upptäcks en tredje kropp längs samma flod som kroppen innan. Offret identifieras som den 32-åriga Paula Golding, som även hon jobbade som en dansare. Likt Sherry hade Paula avrättats under samma omständigheter, med skott i ryggen. Nu börjar polisen misstänka att en seriemördare är i farten och Cindy Paulsons fall blir aktuellt för polisen. En av poliserna som ansvarar för Cindy Paulsons fall hade känt att något inte stod rätt till med den där Robert Hansen och därför börjar han att söka efter information i Roberts förflutna och personliga liv. Så småningom får polisen reda på att Robert suttit fängslad för kidnappning, våldtäkt och övergrepp år 1972. Cindy Paulsons fall öppnas igen. Och de två vännerna som under utredningen av fallet bekräftat Robert Hansens alibi erkänner att de ljög i ett försök att skydda sin vän. I samband med erkännandet arresteras Robert den 27 oktober 1983.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Under tiden förhöret av Robert pågår letar polisen igenom hans hus mer noggrant den här gången. I troférummet bakom träpanelerna hittar polisen smycken som senare kopplas till de döda kvinnorna. Därefter hittar de mordvapnet som dödat Sherry Morrow och Paula Golding. En Ruger Mini 14, det vill säga ett jaktgevär. Det mest omtalade föremålet polisen hittar är en flygkarta över en del i Alaska med 20 stycken områden markerade. Där tre av de markerade områdena överensstämmer med platser där polisen funnit kroppar. Inledningsvis förnekar Robert sin inblandning i mordet på kvinnorna. Men i samband med att polisen utlovar en stor summa pengar till den som kan bevisa att Robert är den faktiska mördaren beslutar han sig att erkänna. Han börjar med att verifiera att markeringarna på kartan är gravplatser för de kvinnor som han har mördat. Robert förklarar också att inte alla kvinnor som han tagit med sig upp till stugan mördats. Det som följde hans krav fick leva, men om de motsatte sig något tvingade han dem att strippa. Under vapenhot släppte han ut dem i vildmarken där han senare förföljde dem som om de vore vilda djur. Ibland lät han sina offer tro att de kommit undan för att sedan spåra upp dem igen och få dem att springa. Så fortsatte han tills sitt offer blev nedkylt och inte orkade springa längre. Robert säger att motivet var att samla på sig allt fler troféer. Och så här kunde det gå till när Robert jagade sina offer. Den här delen av podden berättar om en specifik händelse då offret Paula Golding, 32 år gammal, blev jagad av Robert. Året är 1983 och vi befinner oss i Alaskas vildmarker. En kvinna är isolerad från den yttre världen. Hon hålls fången av en mördare. Våldtäkterna och tortyren har pågått i flera timmar. Kvinnans tillvaro liknar en skräckfilm utan slut. Plötsligt byter mannen strategi och tvingar ut den nakna kvinnan i vildmarken. I 4 graders kyla springer hon iväg med den lilla kraften som hon har kvar, omedvetandes om mördarens förföljelse. Denna gång med ett jaktgevär in till bröstet. Du kan springa, men du kommer aldrig kunna gömma dig för mig, kära du, ropar han ut över den nu mörklagda skogen. Kvinnan som nu skadat sig så illa att det blöder kraftigt från hennes fötter försöker gömma sig i en buske i hoppet om att han inte ska hitta henne. Men det är för sent och mannen får syn på henne. Hon springer iväg i panik ut över öppen mark. Mördaren ser sin chans och avfyrar sitt vapen. I efterhand berättar Robert Hansen om sin upplevelse av mordet, översatt till svenska. Det var som att få en trofé likt den när man dödar en grizzlybjörn. Robert hävdar att hans första offer var en kvinna som kallades Joanne Messina, som han hade dödat i juli månad 1980. Därefter mördade han ytterligare en kvinna i samband med att hon vägrade genom oralsex. Han förklarar att han brukade plocka upp offren från strippklubbar och på Fjärde Avenyn, en gata känd för dess prostitution. Dessutom påstår han att valet av offer skedde utifrån ett krav. Kvinnan behövde ta det första steget. Robert förklarar det så här, översatt till svenska. Hon skulle ha behövt komma fram till mig och säga att vi kan hitta på något, men att det skulle kosta. Då visste jag att hon inte var vad man kallar en hygglig tjej längre. Därefter berättar Robert om nöjet med att döda och hans starka fantasier om att jaga kvinnor, precis som han jagat djur. Dessutom är han samarbetsvillig när det kommer till att visa polisen vart han begrav sina offer. Polisen berättar om Roberts upphetsning då han besökt de gamla brottsplatserna. Det är nästan som att han återupplever morden i sitt huvud. Polisen förklarar hur en fängslad Robert plöjde sig igenom höga snödrivor för att ta sig till sina offer. I vissa fall försöker han till och med gräva upp sina offer med sina egna händer. Robert visar polisen totalt 17 gravplatser, varav 12 gravplatser var okända för utredarna. Kort därefter erkänner Robert morden på de 17 kvinnorna, som han menar var ett sommarprojekt. Däremot tror polisen att den egentliga siffran ligger på 21 stycken kvinnor i åldrarna 16 till 41. Utöver morden påstår han sig ha våldtagit och attackerat över 30 kvinnor i Alaska. År 1984, den 27 februari, ställs Robert Hansen inför rätta. Han gör sig skyldig till 4 av 17 mord samt kidnappningen och våldtäkten av Cindy Paulson. Anledningen till att han endast döms för 4 mord är för att i resterande fall är bevisningen för svag. Han döms till 461 års fängelse utan chans till frigivning. Rättegången tar totalt 3 timmar och därefter hamnar Robert bakom lås och bom. I samband med att Robert hamnade i fängelset bröt hela hans familj kontakten med honom. Robert dog en naturlig död och spenderade sin sista tid på ett sjukhus i Alaska där han behandlades fram till sin död. Polisen hittade alltså 17 kvinnor och polisen tror att det är Robert som har mördat de här kvinnorna, men som ni tidigare hörde så kunde det inte fastställas om det faktiskt var Robert som mördade alla de här kvinnorna på grund av bevisningen. Men 2 av de här kvinnorna gick inte att identifiera. Och det är frågan om man någonsin kommer få reda på vilka de här 2 kvinnorna var. Eller om deras identiteter förblir ett mysterium.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.